Ja, då fortsätter vi med diskussionen om den judiska lagen. Och vi kan ju först fundera på vad den judiska lagen skulle vara. Vi kan ju säga att det är en enkel fråga. Det är den hebreiska bibeln och framförallt Moseböckerna som innehåller den judiska lagen. Så varför skulle vi överhuvudtaget ägna tid åt den här frågeställningen? Ja, varje textmassa som når upp till en viss volym, och den behöver inte vara så stor ofta för att detta ska inträffa, att vi får många olika tolkningsmöjligheter och vi får olika fokus i olika delar av texterna också. Vissa saker är viktigare än andra, tycker en del, och andra sätter fokus på ett annat sätt. Det här gör att vi kommer hela tiden få ha en diskussion om hur man ska tolka en helig text. För det måste alltid till en tolkning, och kraven på den situation, den miljö, den kontext som jag brukar använda ganska frekvent, det begreppet kommer ni höra till leda förmodligen. Den kontext man lever i påverkar vad som man tycker är de akuta problemen. Och beroende då på vilken situation man lever i, så kommer man att lägga fokus på de delar i lagen som är mest relevanta, de mest brännande problemen som man har att hantera. Det här är alltså bakgrunden till det som ni också kommer att studera, nämligen den muntliga lagen, som man så småningom inom judisk tradition säger har funnits lika länge som den skriftliga lagen som Moses enligt legenden skulle ha fått på Sinais berg. Så skulle den muntliga då inte ha varit ett tillägg utan ha funnits parallellt. Ett vanligt religionshistoriskt fenomen är nämligen att man tänker sig att det som är äldst är det som är mest autentiskt, det som är någonting att ha egentligen då. Senare tillägg, ja, det vill man i allmänhet inte vara den som stödjer sig på. Man vill ha det genuina, det autentiska, och gärna då se de som är av annan uppfattning som de som har avvikit. Själv vill man gärna stå för den rätta och den eviga sanningen. Så att man sen har senare tillägg då, det är inte så populärt. Vill man ha ett senare tillägg, då, eller om man ändå gör ett tillägg, då försöker man ofta att säga att jag visar på hur det här bara är en förlängning, så att säga. Man har dragit ut konsekvenserna av lagen. Det är alltså ingenting som är ett avsteg eller så, utan det är bara en fortsättning istället. Det här är ett allmänt fenomen som ni kan möta i många, många religioner, men framförallt i de väldigt skriftcentrerade religioner där man tänker sig att Gud har talat genom skriften om hur människor ska leva sina liv. Ibland in i minsta detalj. Det har funnits flera olika strategier också att försöka se sådana saker i lagen som man tycker är uppenbarligt problematiska. Då har man ibland talat om att det finns en inre mening i texten, och den måste man komma åt. Och det kanske kräver en hel del filosofisk skolning för att komma åt de här djupare nivåerna. Där har vi den så kallade allegoriska skrifttolkningen, där till exempel den med Jesus samtidigt, Filon av Alexandria, den judiske religionsfilosofen och skrifttolkaren, är väldigt framträdande. Och Filons sätt att se olika nivåer i texten, att ytan är viktig. Vi skulle kunna säga att bokstaven inte står i motsats till andemeningen i texten, utan bokstaven är ungefär som färgerna i en tavla. Det är inte färgen som säger som ger budskapet i tavlan, utan det är ju liksom den djupare förståelsen av färgerna. Men om färgerna inte hade legat på rätt sätt, då hade den djupare meningen inte kommit fram på det här viset i alla fall. Så det är en slags falsk motsättning mellan bokstav och det här innehållet då, den djupare meningen. Men ibland så har de som har gått till den här djupare tolkningen av texten kritiserats för att egentligen bara försöka förklara bort saker. Så det fanns också i Jesus tid judiska texttolkare som tyckte man skulle hålla sig mer till bokstaven, och om den inte den bokstavliga så att säga ytmeningen i texten inte verkade stämma väl överens med filosofer på modet, med människans tankar om hur det egentligen borde vara, så skulle man ödmjuka sig och inse att Gud är större än det som man nu hade tänkt sig skulle vara det rimligaste. Och ja, de här synsätten, de stöter ni på än idag, såväl inom kristendom, judendom, islam, ja, inom alla religioner som koncentrerar sig mycket på skrifttolkning. Och det är i de här sammanhangen som vi möter exempelvis fariseer som försöker att hitta ett sätt att leva livet så att lagen förverkligas. För att man väntar sig då att Guds vilja ska genomsyra hela verkligheten. Den judiska lagen är enormt viktig. Vi kommer att nästa vecka stöta på andra uppfattningar om hur man skulle hantera den judiska lagen. Nämligen det att en uppfattning där man tänker sig att det finns så konstiga passager i den hebreiska bibeln att inte någon allegorisk tolkning kan rädda den egentligen. Utan det enda förklaringen till att det står som det gör på vissa ställen i den hebreiska bibeln beror på att det är en lägre gud som har sagt de här sakerna. Och den kloke, den andliga läsaren måste då försöka förstå vem Gud egentligen är. Att det finns en högre makt som är annorlunda än den lägre stående Gud med den svartsjuka, horribla straff och detaljregler i massor av områden som inte borde ha med det andliga livet att göra. Det här är en annan inställning till den judiska lagen. Men nu så tittar vi på de som hade en distinkt positiv syn på den judiska lagen. De som inte tänkte sig att det fanns en högre gud som var skild från den lägre skaparguden som man talar om i den hebreiska bibeln. Utan att det är den gud som skapar världen, som ger lagen, den som Adam och Eva talar med i Edens lustgård, att det verkligen är Gud, den högste guden. Så vi följer den linjen nu. Och sen kommer vi alltså stöta på andra varianter av judisk skrifttolkning nästa vecka lite mera. För som jag har sagt flera gånger så är variationen stor inom såväl judendom som kristendom som alla religioner. Så vi ska vara lite försiktiga med att förenkla för mycket. Men just nu så håller vi oss till dem som säger att Guds lag är en väsentlig och egentligen omistlig del av den sanne judens liv. Hur skulle man då hantera den kontext som man stöter på i 20-talets Galileen under de år där den judiske profeten Jesus, som hade följt Johannes döparen men som nu hade fått egna anhängare kring sig eftersom Johannes hade blivit fängslad. Vad var det för kontext? vilken situation var det som denne Jesus var tvungen att hantera? Det är här som vi alltså kommer tillbaka till det som jag har talat om tidigare, nämligen att vi måste försöka förstå den historiska Jesus i den miljö där han verkade, med de gängse historievetenskapliga redskap som står oss till buds. Galileen är det nordligaste landskapet i det antika Israel, ja, även i dagens Israel. Och det är också en mycket, det verkar som att det är en ganska välmående region på många sätt. Den romerske lydkungen Herodes Antipas har startat olika byggnadsprojekt vid den här tiden. Nära den lilla staden Nazaret, som där Jesus förmodligen föddes och så småningom växte upp, och vi kan anta, det här vet vi inte, men vi antar att han jobbade som snickare. Nära denna lilla stad som har ungefär 1500 invånare vid den här tiden finns ett mycket större stad som man börjar bygga på år 18. Alltså när Jesus var vuxen, men en ung vuxen. Förmodligen jobbade som snickare. Nämligen staden Sepphoris. Dit strömmar många människor från olika delar av det romerska imperiet. Vi ser hellenistiska anläggningar byggs upp, alltså till exempel de här anläggningar för romersk-grekiska idrottstävlingar och sånt, som sågs med mindre blida ögon av åtminstone en konservativ jude vid den här tiden, som inte tyckte att de här utländska påfunden var någonting för judisk ungdom att hålla på med. Vi har även en annan stor stad, Tiberias, som byggs till kejsar Tiberius ära, som också byggs i, alltså, Galileen vid den här tiden. Och det är slående hur de nytestamentliga författarna, de som skildrar Jesusgruppen, man nämner andra små städer, Kapernaum till exempel, och Nazaret har vi varit inne på, men inte de här stora städerna som alltså låg precis intill. Det verkar som att vi har att göra med en konservativ lantlig grupp som intar en mycket avvaktande, för att inte säga avvisande, hållning till de här nymodigheterna som kommer in i Galileen vid den här tiden. Det finns nämligen också mycket industri som växer och handeln med olika delar av det romerska imperiet utvecklas. Man exporterar en delikat fisk från Genesarets sjö som man kan göra en sås av, som finns i Nilen men också här uppe. Och man exporterar den ända till Rom. Vi ser en koncentration av industri, istället för att man sitter och tillverkar enstaka krukor hemma, så kan vi se att man börjar med krukmakerier på en mer storskalig sätt. Väldigt mycket verkar gå bra. Det är en stor befolkningsinflyttning till Galileen. Och det här var säkert positivt för väldigt många människor, men det ställde också krav på finansiering. Nya projekt kräver ofta att man kan ta ett lån för att kunna starta dem. Och det är här som delar av den judiska lagen då blir aktuell, nämligen tredje Mosebokens 25 kapitel och femte Mosebokens 15 kapitel. Där man tydligt säger att det du har lånat ut, den skuld som du har att fordra av din medjude, för det här är en intern judisk angelägenhet, den avskrivs på sabbatsåret, var sjunde år. Och det här räknas alltså cykliskt, så att det inte tar inte 7 år efter du har lånat ut pengar, utan det kan vara så att du lånar ut pengar år 5 och så 2 år senare så avskrivs det hela. Det här gör att man drar sig för att låna ut pengar i slutet på de här cyklerna, vilket naturligtvis hämmar den ekonomiska utvecklingen. Det som är grunden till detta, det är förmodligen alltså det här systemet med avskrivningar. Det finns flera olika förklaringar till det här. En är en teologisk sådan. Gud skulle själv ha vilat på den 7:e dagen, ha instiftat den 7:e dagen som vilodag för folket i Israel. Men även det heliga landet är Guds egendom. Som Guds egendomsfolk, som också är Guds slavar eller tjänare, alltså Guds egendom bokstavligt talat, är satta att förvalta. Men även landet har rätt att vila sig, har rätt till en återställelseperiod. Och detta skulle då vara vart 7:e år. Såna här skuldavskrivningsperiod, alltså då skulle man avstå från att bruka landet. Man skulle inte så eller skörda. Man skulle istället samla i ladorna det 6:e året, och det 8:e året skulle man istället skörda nästa gång. Möjligen så kunde fattiga få ta vara på det som växte vilt det 7:e året. På det här sättet så skulle då också det heliga landet få vila. Och de här avskrivningsreglerna när det gäller skulder till exempel, de hade som effekt, följande effekt. I normala fall, om man inte kunde betala tillbaka någonting, så kunde man gripas och få arbeta av det. Man blev slav till den som var fordringsägare, men man frigavs då vid avskrivningen. Likaså kunde ens mark beslagtas, men även den återbördades sen vid avskrivningsåret. Det är utifrån sådana saker som vi ska, menar jag, läsa till exempel Matteus evangeliets 5:e-7:e kapitel. Vi har sådana här texter som talar om att om du har något otalt med din broder, låt inte solen gå ner över din vrede, utan gå och gör upp med honom, för annars kanske han tar dig till vakten som tar dig till domaren, eller han tar dig till domaren som överlämnar dig till vakten som sätter dig i fängelse. Man har senare tolkat det här som en slags allmän förlåtelsetext. Man ska förlåta sin nästa och gå till rätta med varandra, och så man klarar av bekymmer. Men då blir det lite svårt att förstå varför man ska prata om vakter och domare helt plötsligt. Det är en annan kontext. Så att jag menar att de här texterna, om vi läser dem utifrån sin ursprungliga kontext, måste förstås på ett mycket mer konkret sätt än det mer teologiserande och andliga sätt som man senare har läst dem på. Man kan läsa texter på väldigt många olika sätt, men nu försöker vi oss på ett tankeexperiment att läsa dem utifrån den kontext var Jesus själv levde. Det här har sitt ursprung då i att man kunde sätta sin bror i fängelse. Och det gick bra att göra, men man blev normalt sett frigiven det 7:e året. Men det här ledde till bekymmer som jag har varit inne på redan, nämligen att den ekonomiska tillväxten minskade. Därför infördes en särlagstiftning, eller en tilläggslagstiftning kanske vi skulle säga, prospol. Där man då säger att du kan, om du i vittnens närvaro går till en domare, kan du avsäga dig rätten till skuldavskrivning. Och det här har vi skuldsedlar som vittnar om från den här tiden. Det här är belagt. Så här var det. Då måste vi försöka fundera oss på vad det här kunde innebära. Det innebar då att man faktiskt kunde förlora sin mark helt och hållet. Man kunde bli fast i fängelset, man blev inte frigiven. Och det här är förmodligen någonting som kunde leda till att en del personer blev helt utblottade. Det skapade en spänning i samhället som den här avskrivningsreglerna ursprungligen syftade till att minska. Jag gav ju de teologiska bevekelsegrunderna till detta, de här avskrivningarna, tidigare med Guds vilade på den sjunde dagen och så vidare. Men vi har liknande avskrivningsfenomen runt omkring i den antika världen, och det brukade ske vid när man fick en ny kung, när man krönte en kung. Den ville ha lite bättre kontakt med folket och ett bra start för sitt regerande. Då brukade man avskriva skulder, släppa slavar fria som kunde återvända hem och bruka sin mark och sådär. När man såg en yttre fiende närma sig landet, så brukade man också försöka minska spänningarna internt för att kunna rikta sig mot den yttre fienden på ett bättre och mer effektivt sätt. Men det som är speciellt med den här judiska lagstiftningen, det är att den då är cyklisk. Den är väldigt central dessutom, för man brukade dela in i sabbatsår vart sjunde år, eller nådens år eller befrielsens år som det också kunde kallas. Men man byggde också upp en tankegång om 7 sådana här år, och ibland så 49 plus 1, så att det var vart 50:e år som blev speciellt spännande, ett så kallat jubelår. Ibland så tänker man sig att det var år 49:e år, och ibland 49 plus 1, 50. Och i jubileerboken från Qumran, alltså Döda havsrullarna, där delas hela världshistorien in i cykler om jubelår. Och Guds rike ska komma till världen efter ett sådant jubelår. Ett sådant jubelår har vi sannolikt år 26. Precis när man skulle kunna tänka sig att Jesus offentliga verksamhet skulle starta. De här som kunde bli av med allt sitt, de utblottade, ptochos, frockades förmodligen kring Jesus. De hade föga nytta av det som hände i de nyligen uppförda, mer helleniserade städerna. De hade förlorat hus och hem på grund av att man hade anpassat den judiska lagstiftningen så mycket efter den här kontexten att man tyckte att man hade blivit offrad på ett helt orättfärdigt sätt. Den judiska lagen är väldigt tydlig på många punkter, beskrivs den som ett värn för de fattiga. Det som gör att de fattiga har någonting att sätta emot mot rika, mäktiga personer. På det här sättet så ser vi att den judiska lagen skulle kunna hjälpa de fattiga, men tolkningar av den leder till tilläggslagstiftning förmodligen, så de som stod bakom Prosbul tänkte nog att välstånd i landet också är bra för de fattiga. Det är på sitt sätt ett värn, och på det sättet så har man argumenterat för att det här är någonting som ligger i Guds viljas anda. Så att säga, en förlängning av andra delar i lagen då. Så att här ser vi att fokus och vilken ingång man har till tolkningen spelar stor roll. Sådana här ord som skuldavskrivning kan på grekiska också översättas med förlåtelse för skuld. Men då blir det väldigt svårt att förstå sånt som vi har i Matteus evangeliets 6:e kapitel i bönen Fader vår, kapitel 6, vers 9-13. När det talas om vårt bröd som vi ska få vårt dagliga bröd och sådär, det är mycket konkret kontext. man ska inte göra sig något bekymmer, man ska inte behöva, om vi flyttar oss fram lite i texten, ni kan följa kapitel 6, läsa framåt, man talar om att man inte ska göra sig bekymmer, markens liljor eller och himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte, deras fader i himlen försörjer dem ändå. Precis sådant som man har anledning att tänka sig i en friårskontext, där man naturligtvis frågar sig, hur ska vi klara oss? Vi är ju fattiga redan som det är. Kommer vi klara oss om vi följer Guds vilja? Ja, Gud kommer försörja det sina, blir svaret. Precis som vi har att vänta oss utifrån formuleringar kring avskrivningsreglerna och friåret, sabbatsåret, i den judiska lagen. Så vi ser att det finns mycket som man senare har läst på kristet håll, så att säga, när kontexten är annorlunda. De här texterna har flyttat ut från den galileiska landsbygden. Så har man tolkat dem mer på ett andligt sätt, och då blir det förlåta skulder som så småningom blir förlåta synder. Det har blivit en slags icke-konkretion. Vi ser även i Matteus evangelis 18 kapitel hur man visar på vilka problem man får. De som slåss för att man ska behålla den judiska lagens bokstav här, för att ett värn för de fattiga, för att avskrivningarna ska få fortsätta. Där ser man hur man vänder sig mot de som kanske försöker ta upp lån år 5 eller 6 och missbrukar systemet. Ungefär som vi kan ha invändningar mot de som missbrukar socialförsäkringssystemet idag. De förstör ju för så många eftersom de missbrukar den här välfärdsdelen av samhället. Och då löper man ju risken att man drar in skyddsnätet om några missbrukare. Och därför så ser vi hur den här första tjänaren, som är skyldig ett stort belopp, får argumentera för varför han ska få avskrivning. Och så småningom så accepterar fordringsägaren detta. Det är alltså, man ska inte missbruka. Kanske ser vi här en slags förhandling, ett mittemellanläge mellan de som säger att man ska alltid få avskrivning och de som säger nej, avskrivning ska vi inte köra med längre. Nu kör vi med den här särlagstiftningen prospol, för avskrivningen är skadlig för folk helt enkelt. Den skadar mycket i samhället. Så har man här kanske som man säger, i Gudsriket är det så, står det i den här liknelsen. Och då får vi då läsa om hur man måste argumentera. Det måste finnas rimliga skäl till att man får avskrivning. Så ni ser hur vi kan skönja hur man har debatterat kring de här delarna av den judiska lagen. Vilken efterlevnadsnivå skulle man kräva? Sen kommer det en annan person då som är skyldig mycket mindre. Och han får inte sin skuld avskriven från den som har fått mycket avskrivet, och då dras den här avskrivningen från den första personen tillbaka, och även han slängs i fängelse. Då ser vi att vi är tillbaka på den här konkreta nivån. Och det blir väldigt konstigt då att läsa, som man brukar göra i översättningar nu för tiden, om förlåtelse och sådana här saker i de här kontexterna. Och vi ser här strax innan den här liknelsen så får Petrus fråga, hur många gånger ska man förlåta sin broder? Jag skulle säga, hur många gånger ska han få avskrivet? Så många gånger som 7 gånger? Nej, säger Jesus, så många som 77. Och sen kommer förklaringen, men bara om han har rimliga skäl. Och här ser vi hur man har brottats med de här delarna i lagen. Vi kan se att Jesus lägger stor vikt i avskrivningsdelen. I debatter med fariseerna ser vi att han är något mindre noga vid renhetslagarna i samband med måltider till exempel. Han är något mindre noga med att man inte ska få plocka ax på sabbaten till exempel. Så att ni ser att det finns glidningar. Man är inne i en debatt som för sig gick vid den här tiden. Vad den judiska lagen skulle leda till, det var inte helt klart. Man debatterade och det sågs som ett helt normalt fenomen. Judendomen är rik, en mycket debattglad tradition där man försöker att komma djupare in i texten för att därmed nå Guds vilja. Ibland har det lett till intolerans, det har lett till extremism som jag visade på tidigare när de här olika extrema rörelserna hävdar att de andra är helt förtappade. Men det har ofta också lett till en intellektuellt stimulerande debatt. Och klimatet mellan Jesus och fariserna verkar ofta ha varit så pass bra att de faktiskt åt middag tillsammans. Så småningom så kommer fariserna och de som blir rabbinerna att bli motståndare till de som följer, som är efterlevare till Jesusrörelserna, och då skärps polemiken emellan dessa grupper, och då kommer senare nytestamentliga texter att utmåla fariserna i ett mycket negativt beskriva dem i negativ dager. Men kanske detta för att de var så pass lika och för att de liksom de kristna överlevde efter år 70 och då blev starka rivaler till varandra. Genom den här föreläsningen har jag då alltså velat visa på hur vi kan förstå Jesus och även hans omgivning i den här kontexten där man debatterar den judiska lagen och hur den ska användas utifrån de konkreta krav som den historiska kontexten ställer. Vi bör alltså kunna se den som ett dynamiskt fenomen, någonting som hela tiden fungerar i sin kontext snarare än som någonting statiskt, som det är lätt hänt att göra när vi tänker oss att vi har att göra med en evig sanning. De här personerna såg den som en evig sanning, men den eviga sanningen kunde förstås på olika sätt och det måste kunna användas i sina kontexter. Om vi nu skulle tänka tillbaka på något som ni har stött på introduktionen, så vitt jag förstår, vad religion är, så kan vi då fråga oss om det här var religiösa spörsmål eller inte. Vi kan ju fundera på varför var det så viktigt med hur man åt eller avskrivningsreglerna. Hade det med religion att göra? Det verkar ju snarast med juridik och ekonomi att göra. Ja, i så fall så har vi lagt en snäv religionsdefinition på en tid där religionen genomsyrade i stort sett allt. Och det ser vi fortfarande hur religionen gör i väldigt många länder. Det finns egentligen inte så många områden som inte omfattas av religionen i många delar av världen än idag. Och vi kan säga att det här är en juridisk sak, vi kan säga att det är en ekonomisk sak. Vi skulle kunna säga också att det är en oerhört andlig sak om man tänker sig att vi avstår ifrån att ta tillbaka det man är skyldig. Vi avstår ifrån att bruka jorden i förvissning om att vi, när vi följer Guds lag, kommer att få Guds beskydd som gör att vi inte svälter ihjäl. På det här sättet så skulle man istället för att kunna förstå den här mycket konkreta ekonomiska tolkningen av Jesus och hur han förstod lagstiftningen, se det som ett djupt andligt projekt där, som är byggt på en stor tillit till att Gud försvarar de små och de utstötta. Ja, på det här sättet så hoppas jag att den här överblicken om den diskussionen om hur judisk lag kan fungera vid Jesustid kan ge inblick såväl i de framväxande grupper som så småningom utvecklade de judiska akademierna, fariseerna och så småningom deras efterföljare, rabbinerna. Även Jesus kallas ju för rabbi vid tillfälle. Och vi ser också att en annan som följde i Jesus spår, som kanske är den som vi skulle kunna kalla för kristen för första gången i historien, är en farisé, nämligen Paulus. Och med det här så avslutar jag föreläsningen.